Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare, och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med stark röst som ett rytande lejon. Och när han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen: försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den, och jorden och det som finns på den, och havet och det som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna, när den sjunde ängens röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare, profeterna. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sa: gå, ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ta den och ät upp den. Den ska svida i din mage, men vara söt som honung i din mun. Jag tog bokrullen ur ängens hand och åt upp den. Och i min mun var den söt som honung, men när jag hade ätit den svede i min mage. Och man sa till mig: du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar. Med de orden från Uppenbarelseboken kapitel 10 så hälsar jag dig välkommen till Bibeltimman. Ett bibelstudie som vi i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla har varje tisdag kväll klockan 20.00 på Zoom. Det du nu lyssnar på är en något förkortad version och en efterinspelning av den bibeltimmen. Så du som har klickat dig in på den här podden, du är givetvis välkommen att också vara med live på tisdagarna. Och du hittar alltid mötes-ID på vår hemsida, så varmt välkommen in. Vi har ju studerat vad som händer när änglarna, de sju änglarna, blåser i sina basuner. Den så kallade basunvisionen är ju den andra huvudvisionen i Uppenbarelseboken. Den första är ju de sju sigillen. Men efter den sjätte basunen så uppstår ett avbrott, en parentes om du vill, mellan basun 6 och 7. Och den här parentesen, den utgörs av två mellanakter, två kompletterande visioner. Det här känner vi ju igen också från visionen om sigillen. Där var det också två mellanakter mellan sigill 6 och 7. Så innan den sjunde basunen ljuder och den här tidens avslutning, så får vi genom de här två kompletterande visionerna kännedom om Guds folkets roll och uppgift i den sista tiden. För de troende handlar det ju inte bara om att överleva, utan de har ett heligt uppdrag som är att vittna om sanningen och att avslöja ondskan ända till slutet. Och i den här första mellanakten så läser vi alltså om ängeln med den lilla bokrullen, kapitel 10. Så vi ska nu gå in och titta på texten lite mera noggrant, lite vers för vers. Och jag börjar ifrån början, vers 1. Jag såg en annan ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud, och hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare. En beskrivning av en annan ängel. Det är ju så att i Uppenbarelseboken är det ganska många svängningar hit och dit. många röster, det är många änglar att hålla ordning på. Här står det talas om en annan ängel. Och när det står så, så förstår vi att den ställs i relation till en tidigare ängel. Och den refererar alltså till den första ängeln som ropade i kapitel 5 i Uppenbarelseboken och vers 2. Vi kan läsa den versen. Jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Och nu kommer då en annan ängel i förhållande till den första ängeln. Och det visar sig att den här ängeln är påfallande lik människosonen. Men det är en ängel. En budbärare. Och det är ju en viktig iakttagelse för den här bibeltimman. Det är ju att de som står inför Gud och Lammet återspeglar deras härlighet. De som står inför Kristus, de som lever nära honom, de präglas av honom, liknar honom. Jesus är ju så stark i sin karaktär att han inte låter sig påverkas av någon. Vi förstår det om vi läser evangelierna. Jesus, han drog sig inte undan någon, han drog sig inte för att umgås med någon, utan det står ju att han bland annat att han umgicks med syndare och publikaner utan att för den skull anta deras livsstil. Vi däremot, vi har ju en tendens att bli lika de vi umgås med, som vi brukar säga. Därför är ju uppmaningen till oss att umgås med Jesus för att på så sätt återspegla hans härlighet. Bli mer lika honom och sprida Kristuskunskapens doft i vår omgivning. Den här ängeln omges av olika förbundstecken här, regnbågen, molnet och eldpelaren. Molnet och eldpelaren känner vi igen från israeliternas vandring genom öknen mot Kanaans land. Gud uppenbarade sig ju i en molnstod om dagen och i en eldpelare om natten. Vi kan läsa från andra Mosebok, kapitel 13, vers 20. Där står det att folket bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten. Gud finns hos sitt folk både dag och natt för att både beskydda dem och leda dem. Sedan har vi regnbågen och det är ju tecknet som Gud gav Noa efter syndafloden, om du minns. Som en bekräftelse på att Gud aldrig mer skulle förstöra jorden genom översvämning. Vi kan läsa också det ifrån första Mosebok kapitel 9, vers 11. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa: detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. Jag kan läsa vers 16 också. När bågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Så regnbågen är ett förbundstecken som vi vittnar om Guds omsorg, att han håller sina löften. Alla de här förbundstecknen omger alltså den här väldiga ängeln som nu kommer och har en bokrulle i sin hand. Vi läser vidare. Och i handen hade han en liten bokrulle och den var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med stark röst som ett rytande lejon. Och när han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Den här bokrullen som ängeln håller i sin hand, den är öppnad. Vilket betyder att tiden för Guds slutgiltiga dom är inne. Det bekräftas av vad som sägs senare i vers 6. Där sägs det att tiden är ute. Nu är det alltså tid för den sjunde basunen att ljuda. Då ingen mer tid för omvändelse ges. Bokrullen i den här visionen ska nog inte tänkas vara densamma som i kapitel 4 och 5. Den bokrullen som den första ängeln ropade om, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill. I den visionen så skildras ju hela den framtida historien. Här rör det sig nog istället om en bokrulle som symboliserar själva slutet i frälsningsfasen. Och som står i direkt anknytning till att den sjunde ängeln ska blåsa i sin basun. Här står det också, det är kanske för dig lite märkliga uttrycket om de sju åskorna. Däremot för en from jude vid den här tiden så var de sju åskorna, eller de sju tordönen, en välkänd sak. Det är Guds röst i sin fullhet. Du vet att talet sju står ju för fullhet. Och psalm 29 talar om det. Och om Guds röst som dundrar och om Guds uppenbarelse i åskvädret. Jag läser för dig från Saltaren kapitel 29 vers 3. Det står att Herrens röst hörs över vattnen. Ärans Gud dundrar. Herren är över väldiga vatten. Och Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst knäcker sedrar. Herren knäcker Libanons sedrar. Han får dem att hoppa som kalvar. Libanon och Sirion som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst får öknen att bäva. Herren får Kadesh öken att bäva. Herrens röst får hindar att föda och rycker bort skogarnas kläder. Ni märker här att uttrycket Herrens röst återkommer. Och det är ju inte så förvånande att den återkommer sju gånger. Guds totala rådslut förkunnas. Åskan kopplas samman här med Guds rådslut och dom. Och så står det också om ängeln att han ställer en fot på havet och en på jorden. Det är ju en symbolisk handling som betyder att hans budskap angår hela världen. Det rör sig på ett sätt om en kungörelse över hela världen om Guds dom. Och i vers 4 läser vi att när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, säger Johannes. Men jag hörde en röst från himlen, försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Här får vi också en glimt om hur Johannes arbetade. När han fått visionerna så har han skrivit ner innehållet så fort han har fått tillfälle. Och det verkar som att Johannes är beredd även här. Fatta genast pennan för att skriva ner vad de sju åskorna har sagt. Men så blir han stoppad. Han ska inte skriva ner det här. Det ska inte föras vidare. Och då väcks ju nyfikenheten hos oss. Vad kan det här vara? Det är alltid så att hemligheter gör oss lite nyfikna. Eller hur? Men här tilläts Johannes bara berätta att han hade fått ett budskap som inte fick föras vidare. Och det här kan ju bli en nyttig påminnelse för oss alla, vi som gärna vill göra kristendom och kristen tro till en fullständig världsförklaring med svar på alla frågor. Alltså det finns sådant som Gud har låtit oss få veta. Det finns annat som vi ska få veta en annan gång och ytterligare sådant som vi faktiskt inte behöver veta. Ibland har vi som kristna en tendens att forska i och gräva i och fastna i saker som egentligen inte angår oss. Vi ställer våra varför-frågor, för sig inte så konstigt, men som vi nog anar att vi ändå aldrig kommer riktigt få svar på, i alla fall inte nu. Och hur lätt är det inte här att försöka börja tjata på Johannes att han ska ge med sig, släppa lite på hemligheterna. Men egentligen är det bara bortslösa tid, utan tron på Gud, den behöver ju också sträcka sig bortom det vi förstår och det vi inte kan fatta. Även när vi inte förstår, kanske till och med tycker oss ha anledning att avkräva Gud ett svar, så behöver vi lära oss att även då lita på Gud. Att han faktiskt har allt under kontroll, även om inte vi riktigt förstår vad det är som pågår och vad det är som händer. Och kanske också nöja oss med det och förstå att det finns saker som vi har fått veta, det finns saker som vi kanske också kommer att få veta framöver, och så finns det sådant som vi inte nödvändigtvis behöver veta. Vi läser fortsättningen från vers 5. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det. Och så kommer det: tiden är ute. Nu talar ängeln igen och det är ett budskap som ska föras fram, ett budskap som gäller hela jorden. Det är till och med så att det bekräftas av en ed vid den evige, att nu blir det inget mer uppskov. Och det kan nog faktiskt tolkas egentligen rent bokstavligt det här som att just tiden är ute. Tiden är ju en skapelse, tiden upphör. Gud som är från evighet till evighet ska nu avsluta det här kapitlet som kallas för tid. Så tiden är ute, evigheten väntar. Och så fortsätter texten: men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare, profeterna. Vid den sjunde basunen går gränsen. Det här utspelar sig ju mellan sjätte och sjunde. Den sjunde basunen har inte ljudit än, men är nära förestående. Så nära att det ropas ut att tiden är ute. Gud är färdig. På ett sätt så får Jesu ord på korset, det är fullbordat, ytterligare en dimension. Nu är det inte bara frälsningens förutsättning som är fullbordad, utan nu ska riket komma i sin fullhet. Det ska fullbordas. Det här med Guds hemlighet är ju en vanlig beteckning på det som vi kallar evangeliet. Och det är faktiskt så att en vital del av evangeliet är ju att Gud slutligen dömer ondskan. För de utvalda, för de kallade, för de frälsta, så är ju det här glada nyheter, ett glatt budskap. Men för de förlorade, eller för de som har blånekat och vägrat att böja sig för Gud och ens fråga efter honom, så är det ju dödsstöten som förkunnas. Tiden är nu, efter mycket tålamod ifrån Guds sida, så är den ute. Och Gud har haft en hemlig plan. Hans profeter har fått blicka in i den. De har, utan att förstå planen till fullo, så har de talat om den, de har förutsagt den. Men ingen har riktigt kunnat förstå hur Gud har tänkt sig föra sin vilja fram och igenom. Utan det stora genombrottet och planens höjdpunkt av den här hemligheten, det var ju Jesus Kristus. Men fullbordad blir planen först när Jesus kommer tillbaka för andra gången och gör allting nytt. Paulus använder ju det här uttrycket, hemligheten, den stora hemligheten, väldigt mycket. Han har mycket att säga om det. Vi kan ju bara ta ett brev som exempel. Vi kan gå till Efesiebrevet och läsa ett par, tre bibelversar där. Vi kan till att börja med titta i första kapitlet i Efesiebrevet, vers 9. Där står det att, och Paulus skriver, han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Vi kan bläddra fram lite till Efesiebrevet kapitel 3. Så läser vi också ifrån vers 2. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig, alltså Paulus, med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna vadå? Jo, den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. Samma kapitel, vers 8. Jag, säger Paulus, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dålig Gud alltings skapare. Och nu är alltså tiden mogen för att Guds hemlighet ska fullbordas. Så går vi till vers 8. Rösten som jag hade hört från himlen, säger Johannes, talade till mig igen och sa: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Och jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ta den och ät upp den. Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din mun. Så blir Johannes tillsagd av ängeln att äta upp bokrullen. Det kan vi väl tycka verkar lite märkligt. Skulle vi läsa uppenbarelseboken bokstavligt så skulle ju kanske mycket av det som vi läser bli absurt så. Nu är det ju så att i västerlandet så ser man ju på ätandet som någonting, vad ska jag säga, enbart kroppsligt, krasst, materiellt, oanligt. Men vi ska vara medvetna om det underbara i att faktiskt kunna ta emot ett stycke av Guds ord. Låta det bli ett med oss och omsätta det i våra egna liv. Jesus han kallar sig ju själv brödet från himlen. Och han sa vid ett tillfälle att det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Vi kan ju lyssna till ordet, vi kan läsa det när vi läser vår bibel, vi kan tycka det är bra, vi kan hålla med om det, säga vårt amen till det, men det är ju egentligen någonting helt annat att äta av ordet. Att bli ett med det. Att låta ordet förvandla oss och börja leva utifrån det som ett rättesnöre. Det här är ju så oerhört väsentligt. Det är ju det som är orsaken till att människor helt möjligt kan faktiskt sitta ett helt liv i kyrkbänken och lyssna till predikan efter predikan utan att på ett påtagligt sätt växa och mogna andligt. Så man lyssnar, man bedömer det man hör, man äter aldrig ordet i den bemärkelsen att man blir ett med det. Det är ungefär som Jesus berättar i liknelsen i Matteus 7 om de två husbyggarna. Den ene husbyggaren byggde ju sitt hus på lösan sand och den andra på klippan. Och det är ju faktiskt så att båda de här husbyggarna, det står att de lyssnade till ordet. Men vad det var som skilde dem åt, det var att han som byggde sitt hus på klippan, han inte bara lyssnade utan han blev alltså han var inte bara hörare utan han blev också görare. Han handlade efter dem. Och det är ju alltså, det är ju lydnaden gentemot ordet som är skillnaden. Det handlar inte bara om att lyssna, det handlar om att äta det. Det handlar om att bli ett med det. Och det är ju det som det här sammanhanget med Johannes, att han ska äta bokrullen. Det är ju hur det, vad det talar om. Och det står då i 10:e versen att Johannes tog bokrullen ur ängens hand och åt upp den. Och i hans mun så var den söt som honung, precis som ängeln hade sagt. Men när han hade ätit den så sved det i hans mage. Och man sa till honom, du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar. Johannes han äter upp bokrullen och i det här fallet så blir profeten Johannes ett med sitt budskap för att kunna leverera det till andra på ett trovärdigt sätt. Alltså att äta bokrullen betyder att införliva det som stod i den med sitt eget jag, bli ett med budskapet som måste föras vidare. Det här är ju viktigt för oss alla i vårt vittnesbörd gentemot andra människor att det liksom att vi är ett med det, att det betyder någonting för oss, men inte minst viktigt för förkunnaren, att förkunnaren har blivit ett med det ord som han förkunnar. Nu är ju inte Johannes först med det här att äta bokrullar, utan den befallningen fick ju Hesekiel också. Kan du slå i kapitel 2 och 3, Hesekiel, kan du läsa där själv, vi läser inte det nu. Men där står det att ordet smakade gott i munnen, sött som honung, säger Hesekiel. Jeremia var en annan profet. Dina ord kom och jag åt dem, säger Jeremia. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Jeremia 15 och 16. Och samma sak händer nu Johannes. Och när Johannes äter den så smakar den söt som honung i hans mun. Men det visar sig också vara svårsmält kost. För efteråt kom nämligen det här svidande. Det är bitterljuvt. Det står exempelvis om Jeremia att han som profet blev till kiv och träta för hela landet, står det. Det kan vara tungt att bära på det profetiska. Det kan vara tungt att vara profeten, Herren tjänar och språkrör. Det är bitterljuvt. Det är ett gott och rent ord som i och för sig skapar glädje och fröjd och som smakar sött i munnen. Men med det sagt så finns det ju ingen garanti att omgivningen uppfattar det på det sättet. Och profeten får det ju ofta ganska trångt. Det syns ju inte minst i Gamla testamentets profetböcker. När tiden nu går mot sitt slut, när mörkret lägger sig över jorden, så uppmanas Guds folk att träda fram, att ta den profetiska kallelsen på allvar än en gång. Som sagt, det profetiska ordet är på ett sätt ofta motsägelsefullt. Det innehåller både ord av dom men också av frälsning. Och det väcker ofta både motvilja samtidigt som det befriar. Det är både sött och svidande. Men till den profetiska uppgiften var Johannes kallad och han måste fortsätta med den ända in i slutet. Johannes får sin profetiska kallelse förnyad här. Och på samma gång så blir han ju en representant för Guds folket i stort som har en profetisk kallelse över sig. Gud vill att alla människor ska få möjlighet att omvända sig och komma till insikt om sanningen. Även i den yttersta tiden. Även om det nu drar ihop sig till att tiden är ute. Ett sista försök. Och jag tror faktiskt också att det är någonting som behöver ske i vår tid. Att den profetiska kallelsen över Guds folk och över hans församling förnyas. Guds folk behöver faktiskt resa sig upp. Öppna sin mun och tala till nationen. Och det kanske är så att Gud behöver ha en liten uppgörelse med sitt eget folk. Att de inte heller kan hoppas på eller förvänta sig att slippa undan alla svårigheter och förföljelser. Speciellt kanske det är angeläget för oss i västerlandet. Och förkunnarna, de ska fortsätta att förkunna och sprida evangelium in i det sista, även om det svider i magen. Så det här är en hälsning till alla predikanter, men också en hälsning till alla troende, till Guds församling i stort. Ja, med det så tackar vi väl varandra för den här gången. Hoppas att du har blivit uppbyggd och uppmuntrad av det som du har hört. Och jag säger som jag en gång läste på ett anslag faktiskt i en restaurang. Det stod så här på väggen: smakade maten bra? Säg det till andra. Smakade den dåligt? Säg det till mig. Och det var underskrivet kocken. Så jag kanske kan uttrycka mig på ett liknande sätt. Om du uppskattar det du hör, så sprid det gärna till andra. Jag kommer också ihåg att du gärna får höra av dig till mig på ett eller annat sätt. Du har ju mejlen exempelvis, e-posten där på vår hemsida, så att du får gärna höra av dig. Har du möjligheter att delta live på Zoom på tisdagar klockan 20.00, så skulle jag uppskatta det jättemycket. Men ha det så gott, så hörs vi och ses vi.